Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Du kommer nu att få lyssna på podden om ont. En podcast om självhjälp mot smärta och stress med mig, Björn Rodin, och med mina kollegor från Caladrius Rehab. Varmt välkommen. Ja, ja.
Ja.
Nu är vi tillbaks.
Härligt.
Åh, vad gött. Nu är det du och jag idag.
Aha.
Vi skickar av Anders.
Ja,
podden om ont är tillbaks. Sävedalen by night.
Valborg.
Ja, Valborg då, när vi spelar in i det vardag. Ja, och du får inte säga någonting ännu, Hanna.
Okej, jag vet just ett tag till.
Ja, vi ska presentera det om en stund. Okay. Ja, podden om ont, välkomna tillbaks, Björn Rodin.
Sofia Hörnefors.
Jajamän, och vi har gäst med oss idag, hon håller käft. För att vi ska prata med dig, om en stund ska du prata med dig. Vad hände sen sist?
Ja, vi har ju en bra utbildning online.
Ja, den är inte dum.
Nej.
Nej, kursen om ont.
Kursen om ont, ja.
Det ligger uppe nu på Vimeo.
Värt att kolla om man har ont.
Ja, visst. Det är en sån basic grundkurs med smärtlindring och stresskontroll egentligen.
Mm.
Mycket av det vi gör på Caladrius varje dag.
Precis.
Fast det är lite förpackning.
Lite och upphottad form av dig.
Ja, kan man säga. Det lät ju jävligt sexigt, men det vet jag inte riktigt. Den är gjord av Patrik Eleus kursen och den är ju, ja, we love it. 4,95 kostar den. Gå och köpa online och sen bara kolla på den många gånger vill.
Precis.
Enkelt som fan.
Kolla med familjen.
Ja, det är ju ett av anhöriga också. Det är perspektivet. Det har vi kört in här på den också. Vi har ett lite häftigare avsnitt på gång idag, skulle jag vilja säga.
Ja.
Ja. Vi är ju lite så, Pia, när vi säger det här som man kanske bara tänkt.
Precis.
Och där sticker vi ut hakan och fan, vi gör ett helt avsnitt om att sexa så ligga. Och det är så vi ska göra det idag. Och vi har gäst. Och vi ska prata om stress, smärta och det sexuella.
Mm.
Så. Och vi har med oss Hanna Byström.
Ja.
Ja, fan är du.
Mycket bra fråga.
Ja. Svara mig.
Vad vill du veta?
Ja, vad jobbar du med?
Ja, men jag jobbar som sexolog i Ligga med P3. Jag gör till vardags, sitter jag också på Göteborgs stad, alltså i kommunen, och jobbar som utvecklingsledare med SRHR-frågor. Mm. Alltså sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
Just det, jag fick googla det faktiskt.
Det är många som tror att HR är så här, ja, men då jobbar du med personalfrågor.
Ja, ja, på sätt och vis.
På sätt och vis, men ja. Lite mer intimt kan man väl säga då.
Ja. Ja, men du sitter i styrelsen för svensk sexologi också.
Precis, Svensk förening för sexologi sitter jag i styrelsen och gör ideellt.
Ja. Ja. Vad jobbar du med? Alltså, vad är sexologer då? Vad gör de?
Ja, precis. Jag brukar svara att jag gör det precis som du tror att jag gör.
Ja.
Ja. Alltså det handlar om läran om mänsklig sexualitet.
Ja, just det.
Och det är ju väldigt komplext. Det är ju inte bara en sak. Det handlar inte bara om kroppar eller praktiker. Utan att det är ett ganska komplext samspel av olika faktorer helt enkelt.
Ja, just det. Just det. Och din utbildningsbakgrund, du är socionom i grunden.
Precis, jag är socionom i botten och sen har jag både en magister och en master i sexologi.
Ja, just det.
Mm.
För att sexolog är ingen skyddad yrkestitel.
Nej.
Du sa det innan, bara googlade så fan det händer det grejer.
Ja, då kan man få fram jättemycket, absolut. Ja, man kan söka auktorisation så småningom.
Ja.
Och det behöver man ganska mycket erfarenhet för.
Ja, just det. Men det är ingen skyddad yrkestitel som legitimerar fysioterapeut eller läkare och sådär?
Nej.
Nej. Och det skiter vi. Det är grymt alltså. Och vi ska ju ha ett sånt avsnitt idag där vi ska prata om sex. Vid smärta och stress.
Jag älskar ju att prata om sex.
Ja, det är det vi gör. Alltså, vi jobbar ju väldigt mycket med människor. Mm. Bara människor.
Mm.
Och människor som lever i relationer.
Just det.
Och även som lever utan relationer såklart då.
Mm.
Och vi kanske ska lägga en sån disclaimer som vi pratade om innan. När vi satte igång det här. Så det är lite grann som med genus och sånt idag. Och hur man benämner kön och hur man identifierar sig och sånt också. Och vi respekterar alla typer av människor. Punkt. Och man får ligga med vem man vill.
Det var väl en bra disclaimer.
Ja, man får ligga med vem man vill.
Mm, himla bra grej.
Ja, ja. Vi har ingen värdering i någonting i det där. Sådär. Så att även om vi skulle uttrycka oss på ett visst sätt så... Det här är vi liksom.
Mm.
Så. Men jag tänker så här. Om vi börjar... Vi jobbar ju med den biopsykosociala modellen, Hanna, va?
Ja.
Det är ju, vi har ju alla delar. Vi har ju den biologiska som är kroppen då ju. Vi har det psykologiska och vi har det sociala.
Mm.
Också för lyssnarna då. Det biologiska det är ju kroppen och det ni kan ta på och så vidare. Och det psykologiska är det som händer inne i huvudet. Och det sociala är det som händer i livet ska man kunna säga.
Mm. Mm.
Och vi kommer att vara framförallt då i det psykologiska och det sociala idag. Men jag tänker ändå att vi ska börja i det... Är det biologiska hörnet, eller?
Mm.
Så, om jag... Vad ska vi börja? Ska vi börja med tjejerna?
Ja, varför inte?
Ja, damerna först.
Damerna först.
Ja, precis. När man har ont, så finns det ju smärta. Då kan det ju hända saker med kroppen. Eller rättare sagt, det kommer hända saker med kroppen. Och det händer olika saker. Så att jag har ont i ryggen, till exempel, så kan det påverka fler delar i min kropp. Än bara ryggen, så att säga. Även våra reproduktionsorgan. Könsorganen.
Mm.
Och kvinnor och sånt där. Det vanligaste där, det är väl ändå att det är uttorkade slemhinnor. Eller vad skulle du säga?
Alltså jättevanligt med torra slemhinnor.
Ja. Mm. Och vad... Alltså hur upptäcker... Det är klart man upptäcker det. Det är ju inget... Kanske inte var den frågan. Men hur jobbar man med det? Vad gör man åt det?
Ja, men, och där tänker jag att det kan bero lite på ifall du har en medicinering till exempel där en bieffekt kan vara just torra slemhinnor. Sen beror det ju på var i livet man befinner sig. För det går lite upp och ner med hur våra slemhinnor fuktas helt enkelt.
Det är så. Det är dagsform.
Absolut. Ja, nej, men det, absolut, så kan det ju vara. Men också förstås om man är lite äldre och har kommit in i klimakteriet till exempel. Eller, det ser ju förstås olika ut beroende på hur gammal man är.
Mm.
Så att, sen finns det ju en uppsjö av olika, tänker jag, så här, glidmedel och, som man kan tillföra kroppen. Men där är ju det viktiga att liksom inte ersätta, det är ingen, alltså det kommer inte lust, kommer inte i förpackningen.
Nej.
Utan det kommer glid. Och det tänker jag är en jätteviktig skillnad. Så att har man lusten men inte lubrikationen, alltså det blöta och fuktiga, då kan man tillföra det. Men det går inte att göra tvärtom.
Nej, och vi kommer in på det där med lust. Om en stund sådär, tänker jag. Och när det gäller männen, då är det ju liksom erektionen.
Precis.
Vetenskapligt sett så heter det erektil dysfunktion.
Ja, det är ett himla fint ord.
Ja.
Nej, jättekrångligt. Ja,
ja absolut. Och det är väl någonstans så att tack vare att det är en man som har problem med det här så finns det ganska välutvecklade mediciner för det.
Så är det. Mm.
Kan det inte vara så?
Absolut, men och här tänker jag också att det handlar ganska mycket att skilja på, är det här någonting som är, alltså som är kroppens funktion? Är det så att man faktiskt inte kan få ett stånd eller en erektion? Då kan ju Viagra är väl liksom det mest kända läkemedlet. Men det kan ju också vara så att man inte får upp den för att man faktiskt inte känner lust.
Mm.
Och det tänker jag börjar bli vanligare, att man också som man börjar sätta ord på att det är faktiskt olust. Så att jag tänker att det,
hur vanligt skulle du säga att det är?
Oj, det tror jag är jättesvårt att säga. Det man ser är väl egentligen mer att... Jag jobbade på ungdomsmottagning för några år sedan och jag tänker att det sista året där handlade ganska mycket om att unga killar... Ingången kunde vara, jag vill ha Viagra.
Mm.
En 18-åring.
Bara,
ja, visst, absolut. No. Nej, men, och då får man liksom gräva lite. Och så kanske det handlade om att... men jag är inte kåt, jag är inte liksom upphetsad.
Mm.
Och så får man jobba med det. Så jag tror att det är svårt att säga en exakt procent för dem. I vården så ser man ju kanske mer av dem som faktiskt har en funktion som man behöver titta på.
Mm.
men lusten är det svåra. Mm.
Och det är ju samma sak, alltså stressen hänger ihop med detta såklart. Så att det är inte bara smärtbesvär, utan de här grejerna är ju även kopplade till stressrelaterade besvär. Men det finns ju andra sjukdomar också som kan skapa problem med slemhinnan. Det finns ju i alla fall en reumatisk sjukdom som heter Sjögrens syndrom, som är, den sätter sig på slemhinnorna.
Just
det. Det är det den gör.
Ja.
Så. När det gäller erektila dysfunktioner så är faktiskt diabetes en extremt vanlig orsak till det. Och min diabetesläkare sa det att det är ofta så här man upptäcker det. För att de här klassiska symptomen med törst och kisseriet och sådana här saker, det är inte alls lika vanligt. Utan när män kommer in och så har de jätteproblem med erektionen och så tar de blodsocker och så är det sky high. Pang! För det är bland det första som går där nu.
Just det.
Ja. Och det spelar ingen roll, kan jag meddela, hur bra det är medicinerat. Utan det är problem ändå.
Just det.
Och det här är vad det är liksom. Det är en sjukdomsbild där. Så att det finns olika ingångar där. Precis som du säger.
Absolut.
Och när det gäller smärtan och sånt. Och stressen. Då menar vi på det att det här är ytterligare ett sätt då. Alltså ett incitament till att ta hand om de här grejerna. För det här är svåra saker. När det här inte funkar så händer det väldigt mycket grejer i huvudet. Vilket jag tänker att vi ska gå in på nu. Så vi flyttar oss ifrån. Vi är så snabba idag att vi flyttar oss ifrån den biologiska delen.
Ja, väldigt.
Ja, men jag tror inte vi behöver gå in så mycket mer på det. För jag tänker besvär kopplat till biologi. Vi skulle kunna väckla upp endometriosdiskussionen och vi skulle kunna göra såna här saker. Men då är vi mer inne på sjukdomsbilder, tänker jag. Och då tror jag fan att vi ska vara en gynekolog istället. För en sexolog.
Det tror jag med.
Det var lite grann för att hooka upp det. För jag ville ha det här psykologiska och det sociala. Men jag tänker på sex överlag i samhället.
Jag kom på, jag tänker bara en sak till som har med kroppen att göra. Och som jag har mött lite grann när... Och då kanske det inte har varit... Eller smärta till exempel.
Ja.
Så kan det ju för många... Om jag tänker att jag har mött ganska många unga, att man inte har samma erfarenheter och samma ordförråd eller vad man ska säga, eller samma kontakt med sin kropp, så tycker jag att ett stort problem har varit att man inte kan identifiera riktigt var smärtan sitter. Och det måste ju ni möta jättemycket också. Att det är ganska diffust kring, ja men jag har ont. Ja men var har du ont? Var i kroppen känns det? Och att man också har svårigheter att beskriva känslor.
Ja.
Mm.
Och det, nu glider man ju liksom både lite in och ut i det här psykologiska. Och,
ja, men det är ganska intressant det, där. För vi pratar ju mycket om psykosomatiken.
Ja, just det.
Det här när hjärnans tolkning av smärta, alltså signalen som kommer från vävnaden, inte är riktigt överensstämmande med nivån av skada som kommer, va? Och väldigt ofta där, om jag tänker, det första jag tänker på, det är man har ont, man vet inte var. Och man har besvär i slemhinnor och så vidare, till exempel.
Mm.
Det är ju väldigt stark stressmisstanke där. Alltså att, och det finns ju faktiskt den delen där ångest kan kännas i kroppen.
Absolut.
Men du märker inte det i huvudet. För du har inte den här klassiska ångesten att det är som hisnande känslan. Utan det är mer, någonting är olustigt inne i kroppen. Men du vet inte var.
Nej.
Och tillräckligt hög stress där så kan det absolut uppfattas som smärta.
Mm.
Och då är det väldigt svårt att få, för det här är ju, sexualgrejerna, det är ju saker som fungerar när allting annat funkar.
Precis. Ja.
Men skulle du säga att det här är, alltså hur snabbt försvinner det här? Om jag har besvär till exempel. Om jag har ont eller är stressad och så vidare. Är det här det första som går? Eller är det här någonting som fungerar länge i processen?
Nej, jag tror att det är jättevanligt och bland det första som försvinner. Alltså, jag tänker att vi är vana att prata kanske om stress. Psykisk ohälsa är fortfarande liksom på väg ut i ljuset, tycker jag, mer.
Mm.
Men just när det gäller sex, alltså det här är ju som att det är, fortfarande är ett stort tabuområde i mörkret. Allting ska, för att det finns någon uppfattning om att om man pratar för mycket om det så försvinner mystiken. Eller så här, nej, då kommer allt det roliga försvinna.
Ja.
Och det tänker jag liksom är en myt som finns kvar. Och det tänker jag är en stor del i att när vi pratar om till exempel stress så måste vi också säga så här, det här kommer att påverka din sexualitet eller din lust eller hur du uppfattar dig själv. Alltså jag tänker, och det man vet är ju att har man liksom en allmänt god hälsa så är också den sexuella hälsan bättre.
Mm.
Och de hänger väldigt tätt ihop.
Mm.
Men det är som att ibland om man tar till exempel SSRI-preparat eller antidepressiv medicin så tänker man så här, ja men då kommer jag bli gladare och så vill man inte, så tänker man inte på, det ska liksom bara fortsätta, sexet ska bara fortsätta, men jag mår skit.
Ja.
Det blir väldigt motsägelsefullt.
Jag tror det är någonstans, vi pratar ju mycket där om att vi ska må bra, och må bra på riktigt, återhämtning på riktigt, det är ju inte bara att sova, utan att göra roliga saker och verkligen ha sig själv, personen som finns inuti när du blundar.
Mm.
Den personen måste få må bra. Och det är den personen som måste få ha sina behov. Och de behoven behöver tillfredsställas på olika sätt. Och jag tror att det är viktigt att det blir som en följd nästan av det här. Att våga ha roligt själv. Våga ta syrgasen, alltså för egen del först innan man kommer till alla andra.
Mm.
Att okej, men flytta fram även det sexuella och förstå betydelsen och behovet av det. För jag tänker någonstans att det sexuella i människan. Ja, vi ska reproducera oss. Det är vi kanske grundmekanismen. Sådär, vi ska bli fler. Men vad skulle du säga, Anna?
Men tror du folk knullar mest för att reproducera sig eller för att det är skönt?
Ja, nu är det ju, nu för tiden är det mest skönt.
Ja!
Ja, men jag tänker grundläggande mekanism och
ja,
behov
absolut.
Och mänskligt sådär.
Ja.
men jag vet inte, jag hade velat flytta fram det här liksom hela sexdiskussionen så att det var lite, alltså nästan längst fram, precis efter hur glad du är i själen.
Ja, just det.
Det hade jag ju, där hade jag velat landa mina klienter. Att det här ska du prioritera.
Mm.
Och ni ska prioritera det här.
Mm.
Men det var
om de vill.
Ja, men det var precis. Det var som Fia sa innan vi började. Att för vissa människor så är ju sexet allt i relationen.
Mm, absolut.
Funkar inte det så finns det ingen relation.
Nej.
Alltså det kommer lite utifrån. Mm. Kan man känna så här. Sexet ska vara bra, då har vi en bra relation. Och om inte det då funkar så får man ju så här lite skuld. Bara, är vårt förhållande inte bra då?
Nej.
Och vilken väg ska man ta då? Och att sex kanske inte måste vara sex.
Nej.
Eller närhet inte måste vara sex då. Sex är ju sex, naturligtvis. Men att man kanske börjar någonstans att börja med att ta på varandra.
Just det.
Mm. Det måste inte leda till en snabbis.
Nej, absolut inte. Och sen är det ju så, just när man pratar om sex och behov så är inte det riktigt som att man är törstig. Det är liksom ingenting som kickar in och säger till kroppen så här, nu måste du knulla lite.
Nej.
Utan här är det, jag tänker, om man vill, om man känner så här, jag vill ha lust, jag vill ha en sexualitet som fungerar, eller sex med min partner till exempel, så krävs det ett aktivt inslag, och det är väl ofta det svåra.
Mm.
Men sen måste man ju också säga att det är okej att inte ha sex under en period. Alltså det finns, ibland finns det helt enkelt andra saker i livet som man behöver jobba med först. Och då måste ju också få sexet kunna få vila. Då kan man ju ha, precis som du säger, ett större behov av närhet, eller liksom det här oxytocinet, att och liksom beröring och
Och där är det intressant, för där vill ju vi gärna koppla in acceptans då. Vi jobbar ju mycket med det, med smärtan, att man ska acceptera situationer men inte finna sig i lidandet. Att ja, det är skitont, eller ja, du är jättestressad, men om du bara fokuserar på det dåliga så kommer du glömma det som är kvar, som är bra.
Just det.
Och acceptera att i vissa lägen, ja, nej, det går inte nu, men vi jobbar för att det ska bli annorlunda. Inte bara lägga sig på rygg och vänta på dörr liksom. Så, nu är livet.
Nej.
Nej. Utan, och acceptansen, det ligger ju både hos individen. Men alltså, där måste vi ju koppla in partnern. För att om inte motparten förstår vad det är som händer så blir det ju i stort sett omöjligt att jobba med det här.
Mm.
Och vi jobbar ju både med sociala faktorer och psykologiska i modellen. Men de psykologiska blir ju de sociala och sociala blir ju de psykologiska. Så att det är lite, det hoppar lite mitt emellan. Sådär. Men jag tänker den här sorgen över att inte kunna.
Mm.
Att inte, eller att man inte vill.
Just det. Ja, jag visste det kan vara sorg åt båda håll.
Mm. Ja, precis. Där tror jag många landar.
Mm.
Att det inte finns. Men om jag nu inte har en sån lust och jag vill ha det.
Just det. Mm.
Vad tänker du då? Vilket spår hade du gått i ett sånt samtal?
Ja, men precis som du säger, alltså, om det finns en partner så tror jag att det absolut första som man måste göra, det är att sätta ord på det för sig själv, för att sen kunna berätta för sin partner. För att jag tjatar om att sexsnacka, men vi är för dåliga på det. Så det tänker jag är det första, att sätta ord på, att säga så här för sig själv, vad är det som är jobbigt för mig, vad är det som känns svårt. Och det tänker jag att det kan vara allting från att jag känner mig inte sexig längre, eller så här, jag tror inte att du vill ha mig. Alltså, jag tänker att det finns mycket negativa tankar som ju går i spinn efter ett tag. Om det är mycket annat som inte funkar som jag vill i mitt liv. Så det måste vara det första, att liksom sätta ord på det och prata med sin partner. Och sen handlar ju nästa steg om det man kallar kanske för alltså sensualitetsträning till exempel. Det här att hitta tillbaka till sin egen sexualitet. Alltså att, och det behöver inte heller vara, det ska inte handla om att man ska knulla i slutändan, utan det första kan bara vara att liksom komma tillbaka till beröring och att ta på varandras kroppar och se och berätta också hur känns det när jag smeker dig på rumpan eller kliar dig på magen. Eller, alltså det kan vara olika typer av beröring som ska vara kravlös. Det ska inte ha med sex att göra. Och sen är det sista steget, det tänker jag, det handlar ju om då att faktiskt sex föder sex. Så man måste också börja tänka så här, okej, men vad är det jag vill ha? Alltså att börja fundera över sina stimuli. Vad är det jag går igång på? Vad har jag för fantasier? Behöver jag, inte vet jag, titta på porr eller läsa en sexnovell eller lyssna på någonting som känns härligt? Och börja onanera. Alltså man måste ju också, för att kunna berätta för någon annan, det här vill jag ha, det här tycker jag är jätteskönt, så måste man kanske veta det själv först. Och det här är svårt. Det tänker jag är bland det svåraste.
Finns det så här, är det bra att schemalägga sig? Nu har vi närhet mellan 7-8 på onsdagar. Liksom,
absolut. Eller? Alltså, jag tänker att det är vi nog ganska dåliga på. Men, och det måste ju inte vara en specifik aktivitet. Men man kan ju ändå bestämma så här. Den här kvällen ägnar vi åt oss åt varann. Bara. Och det handlar bara om att vi ska ta på varann till exempel. Alltså inte sexuellt, utan hitta tillbaka till just goda hormoner. Det här liksom att man känner sig härlig. Eller... ja, berörd av sin partner helt enkelt.
För det har ju vi som en grej som vi pratar med våra klienter om. Just det här, vi måste planera. Vi måste tänka. För många av våra, de vi träffar, som har jätteont och är stressade beyond belief. De kanske måste vila före och vila efter.
Just det.
Och det måste man schemalägga. Och det får bli kantigt och det får bli lite tråkigt då. Fast det behöver inte vara tråkigt, för att alternativet hade varit att det inte hände alls.
Och man kanske till och med måste tänka vad man gör dagen innan.
Ja.
Och vad man ska göra dagen efter för att det inte få ont.
Det är ju det vi pratar om, pacing då. Liksom. Hur gör vi här nu för att få det här till att funka? Och att alla är på samma ställe i huvudet på samma gång. Mannen kommer hem och så har han huvudet fullt med allt möjligt och så ska han fixa och trixa. Och klockan 7 så är det time. Det är inte alls säkert man är på samma ställe då. Liksom. Så att, och där måste man ju kommunicera. Våga prata om det. Liksom. Och jag tror att det är skitviktigt. Att planera och tänka. Speciellt då om man har besvär med det. Om man kanske har smärta där det gör jätteont. Sådär, då kanske vi måste se till att vara smärtlindrade så gott det går. Innan vi börjar. Vad vi nu har avsett att göra. Liksom.
Tänker också den här skulden som man kan få när man inte kan, för att man borde kunna, och man borde kunna ge sin partner det här. Som att man behöver därför också prata mycket om det.
Verkligen, det på bordet. Ta bort kravet, ja. Men, och det här nu glider liksom in i det här sociala, men jag tänker det här med yttre påverkan är ju också himla stort. Vad är det för föreställningar vi har om alltså, så kallat normalt sex? Ibland brukar jag, om man är i en stor föreläsningssal, och kan man liksom fråga så här, nu vill jag att du pratar med din granne och berätta när du hade normalt sex senast. Och så får man ju då avbryta innan någon överhuvudtaget öppnar munnen. Men jag tänker att det ger en bild av att alla bara säger, åh gud, vad ska jag säga nu? Någonting som är normalt. Att det finns, vi blir matade verkligen i liksom, ja men i sociala medier, i filmer, i allt möjligt. Så här är det så här många orgasmer ska du ha. Så här är ditt, du vet, det perfekta sexlivet. Och då, det är som att man hela tiden måste vara högpresterande och nå den här orgasmen liksom jämt. Och jag tänker att man så här, vi har hela livet på oss att träna. Det måste också få vara okej ibland och good enough ibland, och ibland är det ganska dåligt, men då kan det bli bättre nästa gång. Men vi är lite dåliga på liksom att prata och kommunicera om vad sex är. Alltså, för det är olika dagar. Man vill kanske inte äta pasta pesto 7 dagar i veckan, och det kanske man inte vill ha sex på samma sätt varenda gång heller.
Nej. Och jag tänker, där är ju relationen till partnern liksom. Kommunikationen. Och våga lyfta det, våga prata, våga lyssna på vad partnern säger och vad lyssna, alltså våga säga allt man vill säga.
Mm.
Okej, men det här och det här, tycker jag är jättenice, det här tycker jag, nej men det här är min grej.
Mm.
Och att man börjar utveckla det tillsammans. Och där tänker jag, alltså när vi pratar om acceptans, då måste, någonstans måste vi inse att situationen är inte som den var förr. Nu är nu, och då var då, och sen är sen. Men nu, här idag, så är situationen som den är.
Mm.
Då kan det finnas en skada, det kan finnas en smärta, det kan finnas en situation som gör att det inte fungerar på riktigt samma sätt som tidigare. Då kan vi ju därifrån kan vi utveckla det. Vi kanske bara kan ligga i vissa ställningar där det inte gör ont.
Just det.
Och om bägge två vill ha sex, så kanske det går att hitta en väg fram där, fastän det inte ser ut som cirkusskott som det gjorde en gång i tiden.
Mm.
Och det, där tänker jag, där finns det mycket att hitta. Att utveckla det tillsammans som, som ett par.
Absolut.
Som en enhet. Att så här ska vi testa nu. Fan, jag funderar på det här. Borde inte detta kunna funka? Ja, spännande. Det får vi testa.
Mm.
Och då, precis som du säger, man börjar tänka på sin sexualitet. När bägge två börjar jobba ifrån de här nya ramarna, så är det väldigt häftigt liksom. Det som man ska säga så här, det här är ju väldigt, väldigt svåra saker, speciellt då man kanske är trött. Mm. Om man har en utmattning, utmattningssyndrom eller liknande.
Absolut.
Då, vad skulle du säga i de fallen, där man egentligen är för trött, man orkar inte riktigt. Är det där vi bara ska låta det vara, eller...
Jag tror att det är jättesvårt att säga någonting generellt om alla som har en utmattning. För det kan ju finnas de som behöver ganska mycket sex, eller som känner att det här ger mig energi. För det gör ju det. Det kan ju också ge energi även om man blir trött efteråt, eller liksom att det frisätter hormoner som gör, känner oss liksom harmoniska eller lyckliga. Men som sagt, det är också någonting som säger någonting om att jag är ganska trött om man har en utmattning. Och då kanske, jag tror bara att det viktiga är att säga att liksom få klart för sig själv. Vill jag ha sex? Mm. Eller är det här en period av till exempel närhet, av kramar eller av, alltså att det är mycket kommunikation och lyssnande. Mm. Alltså den typen, att få prata om känslor och bli lyssnad på.
Mm.
Men att sexet inte får bli ett krav förstås.
Nej. Jag tänker också det du pratar om, att det är okej om det är dåligt. Att man kanske, det är okej om det är några gånger det är dåligt sex, men man har ändå provat.
Ja.
Man har försökt liksom att inte det ska bli ännu en skuldbeläggning liksom. Nu blev det inte så bra som jag hade tänkt.
Alltså jag tänker så här, om man frågar vuxna i sin närhet, har du någon gång haft dåligt sex, så är jag liksom helt övertygad om att den absolut största majoriteten skulle svara ja på den frågan.
Ja.
Därför att av massa olika anledningar så är man kanske inte alltid så närvarande som man vill, eller man kanske har en partner som inte är det och så vidare. Så det måste få vara mindre bra vissa gånger också.
Utan att det blir ett problem liksom.
Ja, absolut.
Men vi pratade om det tidigare där, när lusten inte finns.
Mm.
Jag kanske vill ha sex.
Just det.
Fast det inte finns någon lust.
Just det.
Jag tänker att vi behöver nog skilja på de två, eller? Vad tänker du där?
Alltså, vad sa du?
Man kanske vill ha sex, men man har inte den här sexuella lusten.
Nej, just det. Ja, men, och då handlar det väl först att utröna kring, alltså, om det finns en medicin till exempel som har vissa biverkningar och alltså bara rent...
Är det den vanligaste? Alltså,
nej,
är det den
nej,
vägen
nej.
Du går först?
Nej, jag bara nej. Tänker det behöver man veta också eftersom det finns flera faktorer som påverkar. Men sen det här, då måste man ju börja ställa frågor. Vad är det du vill? Liksom? Jag vill ha sex. Okej, på vilket sätt vill du ha sex? När vill du ha sex? Och då tror jag, ofta får man ju fram en ganska... normaliserad bild av sexualitet som vi blir matade med. Och så får man liksom bena i, men vad skulle vara ett första steg för dig just nu? Mm. För som jag sa, det här, det kräver en aktiv insats. Och det är inte alltid, jag tänker att ofta i de här samtalen, om man kommer längre så är kanske personen inte där än.
Nej.
Att kunna lägga energi på det. just nu, utan det är andra saker man behöver ta hand om först.
Mm.
Alltså till exempel att kunna beskriva känslor eller sätta ord på var det känns i kroppen och sådär.
Just det.
Så att det finns ju liksom olika steg, men det kräver en aktiv insats och där behöver man börja fundera. Alltså, ja. Om hit, och inte blanda in partner. Jag tänker att när man är där, att jag vill ha sex men inte har lust, så måste man först hitta sin egen lust. Alltså man kan inte gå in för att jag vet att min partner vill ligga.
Nej.
Så kan man inte gå in i det, utan först måste man tänka så här, ja, men om jag börjar onanera, om jag börjar hitta vägar där jag känner mig sexig eller sensuell, alltså vad det nu är. Mm. Och det var det jag menade med det här med stimuli, att man behöver liksom, man behöver återupptäcka det. Det kan ju komma hända att det har hänt nya saker.
Mm. Mm.
Jag tänker på det här när kroppen ändrar sig liksom. När det kanske man är lite äldre. Det kanske har gjort, alltså smärta har gjort att man kanske har gått upp i vikt. Man inte känner igen sin spegelbild.
Mm.
Längre jobba med självbilden. Mm.
Just det.
Det är ju väldigt psykologiska svåra saker. Och det är ju många som inte känner igen sina kroppar som har ont liksom.
Absolut.
Som inte vill se det här. Det igen då, det är jättesvårt att säga generellt, men hur jobbar du med självbilden, alltså med dem som du träffar?
Jag tänker att det här handlar om att stärka självkänsla hos personer.
Ja.
Att säga att du duger precis som du är, du är fin precis som det är. För det handlar ju också om att många känner sig fula nakna. Alltså ja. Det är ju jättevanligt. Och det som man också nu börjar prata kanske lite mer om, som kallas liksom för genitalt självförtroende. Där man ser att framförallt gruppen kvinnor tänker, jag skulle kunna ändra någonting med utseendet på mitt kön. Jag är missnöjd med hur det ser ut. Och det här är en växande trend, och det är också kopplat då till viss typ av intimkirurgi.
Ja.
Jag tänker att det också hör ihop med, alltså kön är ju en del av våra kroppar. Och känner man sig missnöjd med kroppen generellt och kanske specifikt då könsorganet, så blir det ju ganska jobbigt i väldigt intima situationer. För det är svårt att
gömma det.
Ha sex med kläderna på.
Ja.
Mm-hmm.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ja, det är jättespännande. Det är svårt. Det är också väldigt svårt att bara ändra på.
Ja, absolut.
Tänker jag.
Men sen tänker jag så här, om man till exempel då, om det är någon som har gått upp mycket i vikt, då kanske man behöver hitta nya praktiker eller nya ställningar som funkar. Att vara snäll mot sin kropp. Att också, jag tänker att man kan jobba ganska mycket med sin spegelbild. Alltså både när det gäller kön och kroppen i stort. Att också säga snälla saker till sig själv.
Mm.
Jag duger, jag är fin, jag är sexy. Och jag tänker att där är det ju också viktigt att ha med en partner i en sån typ av samtal.
Mm.
För partner tänker jag ofta är bekräftande och älskar den andra precis
som
den
är.
Ja, förhoppningsvis.
När tycker du man ska ta in partnern i bilden då? Vi snackade ju förut om man ska upptäcka sig själv igen och sådär. Och liksom sin egna sexualitet och de vägarna, då kanske man ska göra det själv.
Fast jag tycker inte att det gör någonting att partnern hör det. Alltså jag tänker att just det här med information eller fakta när det gäller den här typen av av svårigheter så ser jag inga problem att partner är med ganska tidigt.
Mm.
Så att den får höra samma sak.
Mm.
Att det är ganska viktigt också för att ta bort det kravet på sex.
Ja.
Ja, vi ligger inte längre 2 gånger i veckan. Nej, nej. Vem har sagt att det är någon standard?
Mm.
Att man behöver liksom bara prata om att ta bort krav i vardagen.
Det kan ju vara så att det är en ganska jobbig diskussion.
Mm.
Det är ju kanske ingenting man bara tar i on the fly.
Absolut, och det är ju det jag menar. Det kan man ju hjälpa till med som professionell. Ja. Att föra den typen av samtal på ett sätt i rummet. Men sen behöver ju de ta hem det och göra det till sitt.
Ja.
Men jag tänker också då den som inte har ont och som har lust då. Hur kan man liksom få den att förstå liksom den andra sidans vinkel på det? Eller den som har ont eller den som inte har liksom lust just nu. Som försöker få med partnern på detta. För det är ju också en frustration såklart hos den som står bredvid.
Jättemycket tror jag. Och det egentligen tänker inte jag att det behöver ha med smärta och stress att göra. Nej. Utan det är ju supervanligt i alla relationer att den ena har mer lust och den andra har lite mindre.
Mm.
Och det här förändras över tid. Så jag tror återigen att den enkla lösningen att säga, det är ju kommunikation. Att berätta åt båda håll. Och att också få säga, jag känner mig frustrerad.
Mm.
Jag vill ligga med dig hela tiden. Jag tycker du är ashet.
Mm.
Mm.
Men jag förstår också att du inte kan för att. Mm. Alltså, så jag tror att det är bara viktigt att sätta ord på, på ord på det. Och sen kan man ju också säga att det är klart att det är en sak att ha sex med sin partner. Men man kan ju faktiskt ganska enkelt gå och onanera också. Om det är nu någon typ av jag måste ha sex grej. Mm. Så finns det ju många hjälpmedel idag. Mm.
Ja, det där är jätteintressant. Vi säger ju samma sak till anhöriga när vi pratar om smärta och stress och anhöriga. Vi måste berätta liksom.
Mm.
Vi måste ta in dem i bilden. Vi måste förklara hur situationen ser ut och var du kommer ifrån. Så att för om de bara blir hängande i luften så kommer det bli en jättefrustration i det här.
Mm.
Och, så det är väldigt likt det vi säger till på anhörigutbildningar eller sådana här saker.
Nu tänker jag så här, då brukar vi säga så här, säg inte jag har ont bara för att det säger ingenting.
Nej.
Och det är kanske samma här då, man kanske inte ska säga bara jag har inte lust eller jag är trött, utan förklara.
Gör det begripligt liksom.
Mm. Ja, absolut.
Varför fungerar det inte just nu?
Nej.
Så här är det. Och jag tänker också att många, när det gäller parrelationer på det viset, att det kan finnas anledning att omvärdera just ordet sex. Relationen till sex.
Mm.
Att det inte bara är samlagspenetrationen.
Ja, precis.
Utan det kan bli... Alltså det, om man tillåter det här till att få fler djup så kommer det att få fler djup. Tror du så?
Alltså, jo, absolut. Och det är det som är... När vi slänger oss och säger sex hela tiden som att det alltid är så här kukifitta sex.
Ja.
Och det finns ju så oerhört mycket annat som man kan göra som är njutningsfullt. Så att det, jag tror verkligen det, att man behöver prata om, finns det annat? För att, alltså, jag tänker att säga att jag har ont, att det att jag får ont av sex, oavsett vem man är, det är ju en ganska tydlig signal från kroppens sida, att det här är ingenting jag vill vara med om.
Nej.
Alltså, även om man då mentalt tänker så här, ja, jag vill jättegärna, jag är kåt, jag vill jättegärna ligga, men kroppen säger ju väldigt tydligt nej, då måste man ju sluta med det.
Mm.
Och sen får man hitta andra vägar, det är det jag menar, men det måste inte, alltså penetration kan ju vara smärtsamt till exempel om man har då jättetorra slemhinnor, eller det säger ju sig självt att liksom, friktion är inte så skönt då.
Nej.
Och då behöver man jobba med andra sätt.
Ja.
Och det är ju, ja.
För att när det gäller, ska vi säga, avslappning och sådant. Och även ur kroppsperspektivet. Om vi fortsätter att göra någonting som gör ont. Ur det fysioterapeutiska perspektivet så kommer vi då bli rörelserädda, heter det.
Mm.
Det innebär att kroppen undviker att göra den här rörelsen. För den kommer associera aktiviteten med smärta.
Precis.
Och det blir ju samma sak med sexet.
Det blir samma sak.
Om du finner dig att det gör lite ont, eller mer ont, så kommer det att fortsätta. Det kommer att bli ett beteende till slut och kroppen kommer förvänta sig att det gör ont nästa gång också. Och då har du nästan drivit in dig i en spiral som är kass.
Absolut.
Så att det här med att man, ja, men det kan göra lite ont. Ah, det vet inte fan alltså. För det är inte alls säkert det blir bra i slutändan. Det kan ju skapa fler problem utav det liksom.
Nej, och framförallt då, om vi då pratar kukifitta sex med torra slemhinnor till exempel, att man inte lubricerar, det vill säga man har inte skickat signaler till kroppen att jag är kåt och upphetsad, då blir ju den här typen av återupprepande handlingar, det blir ju också att man säger åt kroppen att knipa till, för man vill inte ha någonting där. Alltså slidan kommer ju knipa åt då, för att man tänker så här, det här är ingenting som jag vill vara med om. Och där kopplas ju kroppen ifrån liksom, det mentala till slut, för även om jag säger att jag vill, så har kroppen lärt sig att det här verkar göra ont. Så det blir superproblematiskt om man fortsätter med det.
Och då får du ju signaler som går åt andra hållet istället. Och då tänker jag att lusten kommer bara bli mindre och mindre. Liksom.
Och sen så blir, jag tänker, det här blir ju också en spiral av stress och oro och rädsla för nu kommer min partner vilja ligga snart igen och jag tror inte jag vill. Jag har ingen lust och jag får ingen lubrikation.
Blir man stressad innan och så blir de ännu torrare och så.
Så att jag tänker att det handlar jättemycket om, men ni pratar om acceptans, men också att tänka att vara här och nu, att försöka slappna av, men också styra sina tankar medvetet dit jag vill att de ska gå. För det är ju också det viktiga. Man kan inte bara liksom ge upp och surrender och tänka så här, ja men...
För det där tänker jag ibland på. Just att man kan styra tankarna själv. Att man kan faktiskt skapa en sexualitet genom att tänka på det liksom. Och tänker man inte på det, vilket är fullt naturligt när man är stressad och har hela livet full med skit och ont överallt kanske. Det är väldigt svårt. Och det är att känna sig attraktiv och känna sig sexy och ens vilja ha sex.
Absolut. Men var ska det komma ifrån då?
Jo, men det är det jag menar. Ja. Det är det jag menar, att där, här finns det, precis som vi sa när vi snackade om familjen AB, att det finns, man kan göra ett val. Ja, vi vet att det finns ramar där det valet inte går att göra hur mycket som helst. Men du kan välja att du ska göra bra saker och lyckliga saker och roliga saker. Du kan också välja att inte göra dem. Nu vet vi om att kliniska depressioner och liknande, det är jättesvårt att vara glad. Eller låtsas att man är glad. Då,
ja, ja, ja.
Men det är ett val. Vi kan påverka vårt mindset och vår tankar på ett sätt som vi kanske inte riktigt förstår idag. Och många där ute har ingen riktig, ska vi säga, inte inblick, men vi kan göra väldigt mycket mer än vad vi tror genom att tänka oss in i olika setupper. Och just börja fundera på det sexuella tror jag är jävligt viktigt för väldigt många som har ont. Alltså. Och vi pratar om avslappning. Mm. Vi pratar om att slimmuskulaturen drar ihop sig när det gör ont. Liksom. Skulle jag vilja koppla till avslappning och smärta. För avslappning, om vi har ont i kroppen så är en central del att vi ska slappna av musklerna. För att en spänd muskel blir en öm muskel som kommer skicka signaler som tolkas som smärta. Och ju spändare det mer, jävligare blir det. Och det gör ont, va? Att ha avslappning som en sån här aktivitet. Om vi ska ge lyssnare ett konkret exempel på att okej, jag är stressad, jag har ont. Sexlivet är kanske inte riktigt där jag vill ha det. Och så vidare. Att använda avslappning. Mm. Kanske som ett förspel om man nu har bestämt sig för att det ska bli så. Eller som bara en närhetsaktivitet.
Mm. Då tänker jag mer på det här som jag pratade lite om förut. Som kallas liksom för sensualitetsträning.
Ja.
Och då måste man vara supertydlig med ramarna. Att det här handlar, den här aktiviteten ska inte leda till sex. Alltså det är okej att få en erektion eller att lubricera och bli kåt. Men den ska inte leda till sex. Mm. Och här turas man om ofta. Att man säger, den ena parten börjar. Och då är det bara fokus på den. Mm. Alltså, så att den ena gör någonting. Till exempel masserar eller smeker. Använder en fjäder eller olja. Och att det handlar jättemycket om. Att bara få slappna av och försöka vara kvar i en känsla. Att försöka tänka så här, är det här skönt? Men inget, så att säga, inget krav på sex.
Mm.
Så att jag tänker att det är viktigt. Ja. Alltså, men för att just...
Att vi håller isär dem.
Jag tänker att det är viktigt. Att, ja. För det handlar ju om att komma i kontakt med sin kropp ganska mycket igen.
Mm.
Och att som sagt, det här liksom hormonet, att få bli berörd. Att få känna, alltså de taktila...
Mm. Jag tänker att det kanske är två olika, eller fler olika typer. Att om man har ont men det finns ändå sexualitet kvar, fast det kanske inte bara funkar hur som helst. Utan man, så här, då kan ju, då, man har bestämt sig för att nu, men det här är gött, nu ska vi köra liksom. Men vi behöver ha en väldigt stort moment av avslappning först.
Mm. Just det.
För att det ska funka. Då kanske det kan bli som ett förspel. Det är jag helt med på vad jag menar. Och den här sensualitetsträningen, den skulle passa jävligt bra in i våra medvetna närvaro faktiskt. Vi jobbar ju med det. I mindfulnessen pratar jag om att alltså kunna vara här och nu, va?
Just det.
Och att komma i kontakt med sin kropp och göra en sak i taget och vara i nuet och observera sina känslor och sätta ord på dem.
Och sätta ord på det. Att också återkoppla under tiden.
Ja. Mm. Och verkligen delta. Att huvudet, sticker huvudet iväg så flytta tillbaka det.
Mm.
Så att du är här och nu. Då skulle man ju till och med kunna göra sån här övning tillsammans. Liksom. Och att det har ytterligare funktioner i relationen.
Ja, visst. Absolut.
Det är världens häftigaste grej.
Mm.
Sicket jävla ninjaövning. Och göra allt tillsammans. Men som du säger, Anna, då, det är just omvärdera relationen till den närheten. Att allting behöver inte vara ligga. Liksom. Det är inte det handlar om. Och om du gör det så skulle jag vilja säga att det finns ganska mycket mer fint att hämta där. Att det finns väldigt mycket häftiga saker och emotionella saker.
Jo, men jag tänker inte heller att man måste säga att allting i vår relation handlar om närhet nu. Utan jag tänker att man fortfarande kan vara ganska ärlig med att säga jag vill absolut börja ligga med dig igen. Eller jag hoppas, jag tänker att många önskar ofta att få tillbaka den typen av sexualitet man har haft innan eller identifierat sig med. Så jag tror absolut, man behöver liksom inte säga nu, just nu är det bara här, utan man kan också ha ett mål att säga längre fram. Men just nu, bara tänka att jättemycket acceptans. Just nu är det här som gäller.
Ja.
Mm. Och det är okej. Det är okej att inte knulla på ett tag.
Ja.
Och låta det ta lite tid.
Absolut.
Och det finns, växa
och det finns ju så mycket mer man kan göra. Liksom. Och omvärdera relationen till sex tillsammans.
Mm. Absolut.
I paret. Sedan om det är ett homosexuellt par eller hetero, det spelar absolut ingen roll. Bara man gör det tillsammans.
Mm.
Att man utforskar detta i de nya ramarna. Liksom.
Mm.
Jag tror att det är liksom det viktigaste av alltihopa. Speciellt då man har känt att det börjar drifta iväg åt håll man inte är nöjd med. Jag tror att det kommer att finnas ett par olika typer av lyssnare här nu. Några som har tappat det helt. Mm. Några som känner att det håller på att börja spåra. Och några som är rädda för att det ska spåra.
Mm.
För man vet hur viktigt det är.
Mm.
Kanske för partnern och kanske för mig själv. Och här tror jag vi... Alltså den här sensualitetsträningen tror jag kommer passa alla.
Ja, alltså jag tänker egentligen inte att man behöver vara i en kris av något slag för att göra det. Utan det är just det här att, som ni pratade om innan, att planera in i sin vardag. Oavsett vem man är eller vem man lever med. Att bara säga så här, vet du vad? På den här tiden, den här klockslaget, så skulle jag vilja ge dig en massage.
Ja.
Och då är det det som är fokuset. Jag tänker att det gör någonting med... Den här bekräftelsen, att bli sedd, att bli lyssnad på. Och sen att kommunicera. Samtidigt att det är så viktigt också att sätta ord på. Känns det här bra? Hur känns alltså, att vara både i kontakt med sin partner men också med sin kropp?
Ja. Och våga prata om det liksom.
För det är ju lite intressant. Det är bara en helt annan BDSM-utövare.
Ja.
Det har gjorts en jättestor studie i USA. Och där de är otroligt mycket mer nöjda med sin sexuella hälsa.
Mm.
Alltså det är en självskattad skala. Mm. Än då vanliga heteros som ligger.
Ja.
Och man tror ju att det har att göra med kommunikation. Därför att kommunikation är A och O inom BDSM.
Ja.
Alltså där kan man inte göra någonting utan att först komma överens om. Vad är det vi ska göra? Var går gränserna? Och så vidare.
Ja.
Men... I vanliga relationer eller i andra relationer så vi får inte träna på det här. Vi är dåliga på att sätta ord på vad sex innebär för just dig och mig.
Ja.
För att vi tänker inte att det behövs.
Nej.
För att just jag sa det någon gång i början, men liksom att man tänker att det är någonting som försvinner då. Eller man tar bort något mystiskt. Och,
tvärtom.
Ja, det skulle jag ju verkligen säga. Att det är helt tvärtom förstås. Att man behöver prata.
Jag tror att det är lite grann... Vi tangerar ändå det. Vi tjatar mycket om det här med vad är återhämtning? Vad är roliga saker för dig? Vad är det du uppskattar? Vad är det din själ mår bra utav?
Mm.
Vi pratar ju så när det gäller nedstämdhet och depression och sånt där. Om du bara har skit i livet som konsumerar och som gör dig trött och ingenting i andra delen på vågskålen som väger upp detta, så har du snart en dålig stig som du går på. Och att sexet är en del i det där. Att man ska ta reda på sin egen. Vad är det jag behöver?
Mm.
Vad är det jag saknar? Vad är det... Vart är vi?
Mm.
Och vart är vi tillsammans? Inte bara jag. Speciellt om vi lever i en relation så är det jävligt smart att veta vad parten är. Tänker jag.
Mm.
Och första steget är väl att börja prata då. Sätta sig det.
Mm.
Du, det här. ta det på en lördagkväll liksom, efter middagen, barnen har lagt sig. Ja, riva av det här plåstret då.
Ja, och jag tycker också att det, ibland är det en bra idé att inte göra det liksom i sängen, om vi tänker att det är en av de vanligaste platserna folk har sex på. Alltså inte i en redan sexualiserad situation, därför att det kan också ge ytterligare en stressfaktor. Utan tänk istället att man också kan prata om det när man äter mat, eller efteråt, eller i soffan, eller att faktiskt inte i en situation där man tänker att nu skulle det kunna hända, för det ger ett, liksom ett stresspåslag, utan att också säga det på andra, vid andra tillfällen.
Har vi väldigt svårt att prata om det i relationer?
Jättesvårt.
Är det för att det är så skuldbelagt, eller vad upplever du liksom? Vad är det som...
Men jag tror att lite grann så har det här med normer, tror jag. Alltså den här med yttre, hur vi tror i ett rum, så har vi förväntningar om hur du har sex. Mm. Och tänker, shit, så där gör inte jag, eller jag är nog inte normal, eller jag duger inte. Så det tänker jag är den ena delen. Mm. Men sen att det också, återigen, finns den här förväntningen att sex bara ska funka.
Mm.
Mm.
Alltså, är det som det ska, mår jag bra i kroppen, så ska det bara liksom hända.
Mm.
Och att vi också inte alltid reflekterar över att man är liksom, att vi, om vi har sex med olika personer, att det skulle funka på samma sätt med alla. För så tänker vi inte med någonting annat.
Nej.
Men vi får inte träning i det. Jag tänker att man lär sig saker om kroppen till exempel. Eller, men jag tror att det finns ganska få som kan säga någonting, att man fick någonting som handlade om njutning i skolan till exempel. Men just i relation till, till sexualitet. Eller hur man kan ställa en fråga. Jag tänker att vi pratar mycket om samtycke idag.
Ja.
Vem har fått träna på att ställa en fråga? Ja. Vill du knulla med mig? Hur många har fått säga det till någon i en situation där man liksom inte riktigt redan tänker så här, nu kommer det hända?
Ja. Ja, det blev så också. Alltså, vad tänker du med samhällsförändringarna? Liksom? Hur vår sexualitet, vart är den på väg?
Den lilla frågan.
Ja.
Ja, men jag tänker liksom att en positiv del som jag tycker mig se, det är väl att ändå fler och fler vågar sätta ord på, alltså både det som är bra och mindre bra i sexuella relationer. Sen är det ju också, det finns ju väldigt mycket information att få.
Mm.
Kanske mindre av då variant, eller mer av det här ser en könssjukdom ut, och mindre av hur gör man när man har mindre lust till exempel. Så det är ju det vi behöver prata mer om.
Mm.
Och sen finns ju liksom porr, och sen finns alla andra delar. Och jag tänker ändå att det ger en större bild av vad sex och sexualitet är idag. Det tänker jag ändå en bra grej.
Mm.
Men sen kan det också för mig, alltså den lite mindre bra sidan är väl om folk tror att det bara ser ut på ett visst sätt. Eller...
Ja. Det är väl det här, man får skapa sig sin egen känsla. Alltså sitta i förarsätet istället för att boka med.
Jo, men man måste ju också finnas plats till. Jag tänker, jag kan inte sitta själv och reflektera över om de gör så här på tv, är det så jag ska göra? Jag tänker, man måste också få prata om det i relation till mina medmänniskor eller till min omgivning. Att det måste finnas forum för där det är okej att prata om så här känns det för mig. Har ni också upplevt samma sak? Eller?
Mm.
Och det är vi ganska dåliga på.
Mm.
Jag tänkte på det här också, du pratade om att lära känna sig själv igen och vad man har, sin egna sexualitet. Att kanske våga börja dagdrömma igen då. Alltså vi pratar ju om att leva i nuet och så, men att som vi är så bra på när vi är barn. Mm.
Absolut, fantisera.
Ja.
Ja, det tror jag är jätteviktigt.
Men tror ni inte det att alltså, när vi har det här tempot i oss, den här stressen, och vi har sånt jävla tempo, vi tänker liksom, vi tittar inte inåt längre.
Nej.
Vi känner inte inåt. Vi ser inte vem det är som sitter här inne när liksom dörren är stängd och ljuset är släckt hemma. Utan allting sker utanför.
Mm.
Hela tiden. För det märker vi också när vi kör stressbehandlingen här.
Ja.
Folk har ju inte träffat sig själva på flera år.
Nej.
Allting har hänt där ute. Hur fan ska du veta hur du vill knulla?
Mm.
Om du inte har träffat dig själv på så länge.
Nej.
Det går ju. Det är omöjligt. Det var ju liksom ingen... det var ju ingen ekvation som vi skulle lösa ens. Och jag tror att allting det här hänger ihop. Att sexualiteten är en väldigt viktig faktor i just stressdelen. Att komma i kontakt med sig själv igen. Våga titta inåt. Kolla vad händer där inne. Ja, det kan vara jättejobbiga tankar. Ja, men då börjar vi där.
Mm.
Sådär liksom. Och sen så flyttar vi oss. Men att sexualiteten hänger med liksom i själva stressminskningen. Och i valet att göra roliga saker.
Absolut.
Så att vi inte är lika nedstämda liksom.
Mm. Alltså den är ju, jag tänker att den sexuella hälsan är en sån oerhört stor del av vår allmänna hälsa. Mm. Och då menar jag oavsett om man tänker att man är asexuell eller om man vill ha mycket sex. Mm. Alltså det, att det inte spelar någon roll, men det är, mår jag bra i min sexualitet så har, blir också den generella hälsan bättre. Alltså de hänger så himla tätt ihop. Men vi är inte så vana att prata om alla delar eller alla aspekter av hälsa.
Nej.
Och, där, och just sexualiteten har ju verkligen en tendens att falla bort.
Mm.
Men det är väl också en samhällsgrej liksom. Jag tror inte det är många som har pratat om sex och samlevnad sen eventuellt högstadiet.
Nej, nej, så är det nog.
Så det, jag ska faktiskt erkänna, jag vet inte vad det finns i forum idag för ungdomar. Förutom sociala medier. Så här, om det finns, men när vi var små. Då var det ju liksom barnprogram. Det var ju Bullen på SVT. Liksom.
Mm. Ja.
Och det var Malena Ivarsson och liksom det fanns ett par stycken mediaprofiler som hade det här som roll. Jag vet inte hur det ser ut idag. Vet du det?
Ja, men alltså jag tänker att ungdomsmottagningen har ju till exempel en jättebra sida på nätet som har väldigt mycket faktagranskad och uppdaterad information. Sen har vi ju alla så här datingappar, sen finns det ju massa forum där man kan chatta och där man också kan skicka in frågor. Eller till exempel Ligga med Petra som också är liksom ett program där man poddar och kan ställa frågor.
Ja.
Så att om jag tänker tillbaka på, jag läste KP när jag var liten och var så här, den här Annika... Du vet, fråga Annika, fråga kropp och knopp. Hon har världens bästa jobb. Så ser frågorna då ganska likadana som jag får idag. Alltså det vill säga, man undrar vanliga saker. Så här, ja, men typ, hur ligger man? Hur får jag ligga med någon? Eller hur ser, är det här normalt? Det är ju jättemånga som frågar kring utseende och storlek på kön. Men de vanligaste frågorna är ju också just kring så här. Hur känns det när man blir kär? Hur är det med lust? Alltså,
Och det här är mycket ungdomsrelaterade.
Det är det verkligen.
Prata någon med de vuxna.
Ja, precis. Och du skulle säga att det finns ganska få forum, tror jag, att när man som vuxen känner så här, shit, jag kommer inte ihåg när jag blev gravid. När är det störst chans slash risk?
Mm.
Alltså, när man är vuxen och känner, jag vet inte riktigt om jag vet allt som jag vill veta om min kropp. Nej. Vart vänder man sig då?
Mm.
Och det tror jag är svårare, för då finns det ju vissa spalter, men väldigt lite av så här chatttjänster och...
Ja. Det finns kanske poddar. Poddar, ja. Smart. Ja, men det är så. Det, jag menar, Ligga i P3 som ni kör, den är ju väldigt stor. Alla våra ligger ju en likadan, eller så.
Just det.
Som också är väldigt enormt stor. Och jag tror att det är någonstans, alltså den mängden människor ni har som lyssnare, tror jag är ett liksom kvitto på att det behövs. Att det saknas idag.
Absolut.
Det saknas plattformar liksom, för folk undrar det fortfarande. Och det är också därför vi vill göra sånt här program, för att våra lyssnare har ju en speciell typ av... Man podden om ont kanske du inte lyssnar på om du vill lära dig om framgång med Pärlros. Liksom. Utan man lyssnar ju här för att man är intresserad av det vi har att säga och det vi pratar om.
Just det.
Och jag tror att det är en viktig del i upplysningen.
Mm.
Att det här är en stor faktor hos människor som händer i huvudena fast man inte kommer ur munnen.
Nej, så är det nog. Verkligen. Ja. Mm.
Men om vi ska runda av det här gode showen, så pratade vi om att de biologiska faktorerna är vanliga förekommande. Det är besvär hos torra slemhinnor hos kvinnor.
Jättevanligt, ja.
Och erektil dysfunktion, alltså svårighet med ståndet hos män på olika sätt. Det är det vanligaste bland stress och smärta. Sådär. Mm. Vi pratar om olika psykologiska faktorer. Sorg, skuld, utebliven lust, alltså såna här saker. Vi kopplar det väldigt nära då relationen.
Mm.
Vi pratar också om att vi pratar mycket om acceptans. Vi pratar om att schemalägga, planera. Det vi tar med oss, tror jag, mest är ju den här sensualitetsträningen.
Mm. Ja, precis.
Fantastiskt bra.
Mm.
Jävlar vad vi kommer använda den, alltså för... Där vi har klienter som är i relationer. Där vi vet att vi behöver inte ens undra om det är knackigt. För de har säkert inte legat på flera månader här nu. Hjälpa dem in i detta igen. Försöka och få dem till att förstå att det här är faktiskt en del i en process som du vill ha. Liksom.
Och som man måste jobba med. Alltså, jag tänker att det är inte något som bara kommer och trillar in.
Nej, precis. fantastiskt intressant. Men du, vi har sista punkten. Ett tips från experten. Ja, då har du gett massa goda tips. Har du något sånt specialen?
Ja, men jag tänkte så här på några saker inför att jag sa att skulle fråga så här, om man ger några tips i slutet, så tänker jag, det första är väl verkligen att tänka så här, låt det ta tid, för att för de allra flesta så kommer sexlusten tillbaka, om det är det vi pratar om, att jag tänker att lusten påverkar slemhinnorna och möjligheten att få stånd och så här. Så att, låt det ta tid, det är okej att i perioder inte ha sex, vi måste bara säga det, det får ta tid ibland. Det andra är ju att sexsnacka. Jag tjatar ganska mycket om det, men vi är dåliga på att sätta ord på vad vi känner och hur det blir i oss när det gäller sexualiteten, och framförallt i relationer. Vad händer i mig när du säger att du inte vill, eller tvärtom? Och så, alltså att vi behöver börja sätta ord på det helt enkelt. Och sen det sista är ju just det här att det krävs en aktiv insats. Man behöver tänka att sex föder sex. Det vill säga, vill jag ha sex så kanske jag behöver börja liksom fantisera. Börja tänka på sex. Vad är det jag vill ha? Vad njuter jag av? Och därmed alltså, börja i sig själv för att sen kunna ha sex med någon annan. Att det är det som är det viktiga.
Ja. Jag tycker det avrundar jävligt bra.
Ja, verkligen.
Eller?
Jag kunde inte sagt det bättre själv.
Ja, men jättebra. Stort tack för att du kom till oss, Hanna.
Tack själv, jättekul att vara med.
Sjukt roligt. Ja. Det finns nog alla anledningar till att ta vidare det här. Ja. Nej, jag vet inte, jag är bara helt...
Det var fantastiskt timme det här.
Ja, jättebra.
Ja.
Hoppas ni som lyssnar har haft lika roligt. Vill man komma i kontakt med Kaladius, det är kaladius.se, snabbaste vägen in. Facebook har vi också, Kaladius Rehab, och Instagram, Kaladius Rehab. I övrigt så ifrån Sävedalen, denna varma Varborg, säger Björn. Nu säger du ditt namn.
Jaha, Hanna.
Ja. Och Sofia.
Ja, då säger vi hej!
Hej då!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.